Välkommen till programmet Efter 8. Dagens gäst är Christer Bergen. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.
Då vill jag hälsa er välkomna till programmet Efter 8. Och jag som sitter här i närradiostudion ikväll heter Christer Berggren. Det har varit många tankar, funderingar och frågor som farit genom huvudet sedan jag fick frågan om att ta ansvar för ett Efter 8-program. Vad ska det innehålla? Och vad har jag att komma med som kan vara av intresse? Och inte minst, hur ska jag kunna fylla en hel timme? Det har känts som en spännande utmaning. Jag kommer berätta om min uppväxt och mitt liv. Alla har vi vår egen unika berättelse utifrån det sammanhang som vi har varit en del i och som har påverkat oss och som gjort att vi är den vi är. Och här är min berättelse. Den kommer att innehålla både det ena som det andra av upplevelser och erfarenheter, men jag vill också lyfta fram vilken roll och betydelse min gudstro har haft och har i mitt liv. Och så har jag lite tankar omkring det. Hoppas du vill stanna kvar och lyssna till min livsresa. Mina föräldrar var missionärer i dåvarande Tanganyika och som idag heter Tanzania och som ligger i Östafrika. I ett brev som jag har i min ägo daterat den 15 november 1952 skriver min far till sina svärföräldrar. Astrid ligger nu på Europeiska sjukhuset i Tabora och sedan den 3 november. Och den 12 november födde hon en kraftig pojke och allt har gått mycket bra så doktorn var nöjd. Pojken vägde nära 4 kilo. Pojken föddes klockan 7.40 på morgonen. Astrid, det var min mamma. Och pojken som föddes, det har ni redan räknat ut att det var jag. Min mor berättade för mig senare i livet hur hon fick föda mig helt ensam. Den engelska barnmorskan som skulle finnas till hans hade fått i sig för mycket starkvara och hon satt och sov. När hon vaknade till framåt morgonen och kom in till min mor så hade min mor redan fött fram mig. Efter dåtidens uppfattning så var det inte lämpligt att fadern var närvarande vid en förlossning. Och så var han ju också tvungen att ta hand om de övriga barnen i familjen. Min stora syster som var 3 månader gammal när de lämnade Sverige och mina 2 bröder som hade fötts i Afrika. Min ene bror är tvilling, men tvillingbrodern dog under 6 månader när han var ungefär 6 månader gammal av akut blodförgiftning. Det var i samband med att familjen förberedde sig för att åka hem till Sverige för en tids vila som det hände. Mina föräldrar fann honom död i sin säng på morgonen när de vaknade. Känslan av förtvivlan och smärta de upplevde den stunden måste ha varit enorm. I brevet som jag citerade ut tidigare står det också om hur min mor hade under graviditeten fått återkommande kramper men att doktorn hade förhoppning om att det skulle upphöra nu efter förlossningen. Men tyvärr gjorde det inte det utan hon fick leva med sina epileptiska kramper. Men allt eftersom forskningen inom området gick framåt fick hon medicinsk hjälp som lindrade anfallen och under de sista 20-25 åren uteblev det helt.
Nära dig. Jesus, jag dig ber.
Mitt tidigaste minne som jag har hör ihop med min mors sjukdom. Jag var då drygt 3 år gammal och stod på trappan till vårt hus. Pappa kör fram bilen och jag ser hur mamma bärs ut och läggs i baksätet med huvudet i en missionärskollegas knä. Där stod jag. Undrade varför hon inte kunde gå själv. Och undrade varför hon blundade hela tiden. Och inte förstod jag heller varför hon inte sa något innan pappa satte sig i bilen och körde iväg. Mamma fick till slut åka hem till Sverige. Hon fick sällskap på resa med andra missionärer som skulle hem för en så kallad viloperiod. Hon behövde få medicinsk hjälp i hemlandet och när hon väl kom hem blev hon väl omhändertagen av sina föräldrar och syskon. Pappa och vi barn var kvar i Afrika. Ja, jag är säker på att detta hade aldrig accepterats idag utan då hade hela familjen fått följa med hem. Men då var det andra tider, andra värderingar och andra förutsättningar. När vi också så småningom kom till Sverige flera månader senare, jag var då i 4-årsåldern, så togs vi emot av en grupp för mig okända människor. Jo, det fanns en kvinna där som på något sätt verkade bekant. Hon tittade på mig, böjde sig ner och sa, kom Christer. Samtidigt som hon räckte ut sina händer mot mig. Jag tog ett hårdare tag av min stora syster. Det är mamma, sa hon. Men det hjälpte inte. Jag släppte inte taget om min syster. I övrigt har jag inte så många minnen från den tiden i Sverige. Mer än att en del hade svårt att förstå vad jag sa. Kommer speciellt ihåg en äldre dam. I alla fall upplevde jag henne som en äldre tant och som jag tyckte om att besöka och få smaka på hennes goda saft och kakor. Det var mer än en gång som hon ringde hem till mor och sa, nu säger Christer något som jag inte förstår. Och så kommer jag ihåg vintern naturligtvis, med allt roligt man kunde göra i snön. Framåt senhösten 1957 var det av tillbaka till Afrika och Tanganyika. Hela familjen var med. När det var dags började jag första klass på svenska skolan som låg ungefär 6 mil från den plats där vi bodde. Det var ett internat där flera andra missionärsbarn från de skandinaviska länderna gick. För mig personligen bär jag med mig mest positiva minnen från de 3 åren jag gick där. Att mina syskon redan gick på skolan gjorde nog sitt till. Det fanns ju alltid till hands för lillebror och skolans personal gjorde allt vad de kunde för att vi skulle trivas och känna oss trygga. När jag skulle börja 4:e klass, då var vi tillbaka i Sverige och till Jönköping. Det var mycket nytt som en drygt 9-åring fick konfronteras med. Nyfikenheten och alla blickarna som fanns där i början. Men det som förvånade mig kanske mest var att inte alla verkade tro på Gud. För mig så var det en självklarhet och någonting naturligt. Kommer ihåg en lektion där en av klasskamraterna frågade om Bibeln var sann och lärarinnan svarade att det finns säkert saker som är sanna men att mycket var påhittade historier. Jag trodde inte mina öron och jag for upp från min skolbänk och sa utan att riktigt tänka mig för, jag tror i alla fall på hela Bibeln. Och så satte jag mig ner igen. Som jag minns det sa inte fröken något och ingen annan heller utan det blev alldeles tyst innan fröken fortsatte lektionen. Mm. Det var den duktiga gitarristen Chet Atkins som vi fick lyssna till här nu och som spelade My Song. Tidigare så har vi fått lyssna till Torkel Selin som sjöng Låt mig vandra nära dig. Och vi började programmet med att lyssna till Dana Dragomir som på sin panflöjt spelade Amazing Grace. Det som jag också fick lära mig av mina klasskamrater här i Sverige var att jag inte bara trodde på Gud och på Bibeln utan jag var också en pingstvän. Och det av mina klasskompisar som sa det med en speciell ton i rösten. Och det var något helt nytt för mig att bli kallad för pingstvän. Och så fick jag veta om allt som jag som pingstvän inte fick göra. Och det var också något nytt för mig. Och att det dessutom var så mycket som var förbjudet, det hade jag ingen aning om. Men det visste i alla fall många av mina klasskompisar och speciellt en av dem var mycket villig att dela med sig av sina kunskaper till mig inom området. När jag var 11-12 år gammal så fick jag vara med på min första ungdomsvecka. Den hölls i Norra Fågelås utanför Jo. Det var en vecka av gemenskap, aktiviteter, bibelundervisning, bön och på kvällarna möten i tältet. Till ett av dessa kvällsmöten blev jag tillfrågad om jag kunde avlägga ett vittnesbörd som det hette. Det tyckte jag skulle bli roligt och spännande, men oj, 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 vad nervös jag blev ju närmare kvällsmötet kom. När det var min tur steg jag upp på estraden med glänsande ögon och jag kunde knappt läsa texten i Bibeln eller se människorna som satt i tältet på grund av mina tårfyllda ögon. Men till slut så fick jag ändå bibelstället som jag hade valt att läsa, psalmen 32:8. Jag vill lära dig och undervisa dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge dig råd och låta mitt öga vaka över dig. Jag har faktiskt inget minne om jag sa något mer eller om det bara var så att jag gick ner och satte mig. Men den bibelversen har fått betyda mycket för mig. Att få tro på en Gud som erbjuder sig att delta aktivt i ens liv med hjälp och råd har för mig varit inte bara en möjlighet utan också en styrka och en trygghet. Inte som en utopi, alltså som en önskedröm, utan som en verklighet. Till den versen har jag kanske mer än till någon annan vers i Bibeln fått återkomma till många gånger under min resa genom livet. Så avslutar jag både mellanstadiet och högstadiet här i Sverige. Mycket var bra under åren i grundskolan, även om det finns enstaka händelser som mer eller mindre präglat mitt liv och min självbild. Både på ett positivt och på ett negativt sätt. Men det är en annan historia. Nu är det ju snart jul. Och det är hög tid att vi får med lite julstämning även i det här programmet. Så nu får vi lyssna till Carola som sjunger När det lider mot jul.
Strålar en stjärna för underligt blick.
Ja, det var som sagt Carola med sången När det lider mot jul. I början av 1973 började jag planera för att åka tillbaka till mitt födelseland Tanzania. Jag var då anställd som medarbetare i en församling neråt Småland. Mina föräldrar var tillbaka i Tanzania som missionärer och därför så kändes det som att det var ett bra tillfälle att resa ner för att inte bara återse landet utan också att få hälsa på dem. Det var inga problem att få 3 månaders tjänstledighet från tjänsten i församlingen. Men min stora fråga var hur jag skulle få ihop pengar till resan. Som församlingsanställd hade man inte så höga löner på den tiden. Men jag tyckte jag kom på en bra idé. Jag åt frukost varje morgon och en kopp te och en smörgås på kvällen. Men lunch åt jag bara varannan dag. Varannan dag tog jag den summan som jag hade försökt att räkna att en lunch kostade och la i en speciell låda. Och varannan dag så åt jag. I den där speciella lådan där hamnade även alla mynt som jag fick när jag var ute och handlade. Och när lådan var full mest med 1 kronor och 50-öringar tömde jag den och satte in pengarna på banken. Efter ett tag och efter efter att ha besökt banken vid flera tillfällen så gav bankpersonalen mig med ett leende på sina läppar pappersrör till mynten och tyckte att jag kunde fylla i den själv så slapp de göra det varje gång jag kom. Tala om förtroende. Inte visste jag då när jag höll på med det här att ekonomin skulle i slutändan ordna sig på ett så fantastiskt sätt. Om jag hade vetat det i förväg, ja då hade jag kunnat äta mig mätt varje dag. För helt plötsligt fick jag kallelse från olika församlingar att besöka dem och predika. De hade hört att jag skulle ut till Tanzania och bland annat hälsa på mina föräldrar. Och de kände att de gärna ville ta upp en kärleksgåva till min resa. Bland annat blev jag inbjuden till Philadelphia, Jönköping av pastor Bo Hörnberg. Och den kärleksgåva som jag fick där, den täckte mer än väl till biljetten tur och retur. Så när dagen var inne för avfärd och jag gick på planet så gjorde jag det rikare än jag någon gång tidigare hade varit. Herren är verkligen överraskningens Gud och jag undrar om han inte trivs med det. Det var en obeskrivlig känsla för mig att efter flera år i Sverige och som vuxen få beträda Tanzanias mark igen. Och inte minst att få komma tillbaka till en plats och det hus där jag vuxit upp som barn. Det var bara det att allt hade blivit så mycket mindre. Den stora, breda och höga trappan till vårt hus till exempel var ju inte alls så stor som jag kom ihåg den. Nu blev det inte 3 månader utan det blev drygt 9 månader som jag blev kvar i Tanzania. Jag fick naturligtvis säga upp min tjänst i församlingen i Sverige och jobbade den första tiden i Tanzania intensivt med att lära mig swahili. Som barn hade jag ju lärt mig stamspråk i Kinyamwezi, men nu satsade jag på att lära mig swahili som var det officiella språket jämte engelskan. Och dessutom hade jag glömt mycket av Kinyamwezi. Jag hade det väl förspänt i mina studier med tanke på att överallt fanns det någon tanzanian som jag kunde träna mina nya språkkunskaper på och som var ivriga att korrigera när det blev fel. Det blev några härliga, lärorika månader som fick betyda mer för mig och min framtid än vad jag då visste. Nu ska vi få lyssna till en sång som är mycket annorlunda än vad du vanligtvis kanske brukar lyssna på. Det är en sång på swahili och den är helt enkelt en sång som handlar om Fader vårbönen och det är Soweto Gospel Choir som sjunger den, Baba Yetu. Tillbaka i Sverige så fick jag en tillfällig timanställning hos en möbelfirma. På hösten gick jag på några veckors bibelskola i Östersund. Jag fick förfrågningar från några församlingar att komma dit som medarbetare, men det stämde inte riktigt för mig, i alla fall inte inombords. Bibelversen som jag nämnde om tidigare fanns där hela tiden. Jag ska undervisa dig om den väg du ska vandra. Var det inte så det stod. Men det kändes som om Gud hade tagit time out, som han nu säger. Men till slut så tröttnade jag. Jag bestämde mig för att nu tackar jag ja till nästa församling som vill ha mig som till medarbetare, oavsett hur det känns inombords. I mitten av november månad hade jag blivit inbjuden att predika i en församling i Stockholmstrakten. Och jag bestämde att hålla fast vid mitt beslut att fick jag en kallelse så skulle jag svara på den, även om det inte kändes rätt. Även om jag inte hade någon som helst längtan att bo i Stockholmsområdet. Första söndagen i december skulle församlingen ta upp frågan om de skulle kalla mig som medarbetare eller inte. Samma söndag. Strax efter lunch ringer telefonen hemma. Det var pastorn och föreståndaren i den församling som jag tidigare hade tjänat som medarbetare. Det var pastor Elis Eklöv. Vi hade haft kontakt tidigare och han hade då berättat för mig att församlingen hade tagit ett beslut att inte anställa någon mer medarbetare eftersom bland annat ekonomin inte tillätet. Nu ringde han och han frågade, kan du tänka dig vad som är mitt ärende? Och det var ju naturligtvis omöjligt för mig att veta. Jo, säger han, jag har fått församlingens enhälliga uppdrag att ta kontakt med dig och fråga om du vill komma tillbaka till oss och bli min medarbetare. Behöver jag säga mer? På måndagen kom brevet från den andra församlingen med en kallelse att komma dem till hjälp som medarbetare till föreståndaren. Jag tackade nej. Jag fick sedan reda på att en i församlingsledningen i min tidigare församling och som nu hade kallat mig hade stått och jobbat i sin trädgård när han fick ett starkt tilltal och som han upplevde ett tilltal från Gud. Ni ska kalla tillbaka Christer Bergen som medarbetare i församlingen. Han berättade själv att tilltalet var så starkt och så tydligt så han lämnade allt han höll på med och sprang in och ringde de övriga församlingsledningen och frågade om de var beredda att lägga fram förslaget till församlingen. Det blev ett jakande svar. Och efter några veckor så hade de välkomstmöte för mig i församlingen. Jag vill lära dig och undervisa. Versen blev på nytt högaktuell. Gud hade inte tagit någon timeout.
Du kan undra hur jag vet.
Ja, det var Kurt och Roland som sjöng Han har tagit min hand. En dag när min föreståndare och pastor som jag var medarbetare till och jag var ute på en bilresa så vände han sig till mig och sa att han ville tala allvarsord med mig. Jag undrade naturligtvis vad han nu skulle komma med samtidigt som jag undrade om han skojade, för det var han rätt så pigg på. Om du har tänkt dig fortsätta en församlingstjänst även i framtiden så behöver du allvarligt tänka på att skaffa dig en hustru. Det är inte bra att stå ensam i ett församlingsarbete. Du behöver en kvinna vid din sida. Han tittade på mig med allvar och jag förstod att han verkligen menade vad han sa. Till dess hade det inte varit en aktuell fråga för mig, men nu fick jag ta tag i mitt bibelord igen och be om Herrens hjälp. Skulle inte han vara angelägen att hjälpa mig med en sådan viktig fråga som så starkt skulle påverka mitt fortsatta liv och min tjänst? Det kändes helt rätt och naturligt att vända mig i bön till honom om hjälp och vägledning även i den här frågan. En dag när jag bad om den här frågan så fick jag en inre övertygelse om att det snart skulle öppnas möjligheter för mig att komma tillbaka till Tanzania, och där skulle jag finna min blivande hustru. En tid efteråt så fick jag ett brev från den lokala församlingen i Pugi i Tanzania där jag hade vuxit upp, med en förfrågan om jag kunde komma och hjälpa dem med arbetet. Jag tackade ja och fick på nytt säga upp min tjänst i församlingen, men det fortsatte att stödja mig ekonomiskt. Väl på plats i landet måste jag erkänna att nog tittade jag på de ensamma kvinnliga missionärerna jag mötte och undrade. Men inga varma känslor uppstod. Men så en dag hörde jag berättas om någon som var som en ängel och som fanns på en kinga, någon timmes bilfärd från den plats där jag bodde, om man nu tog den korta vägen, och som oftast var framkomlig endast under torrtiden, annars tog det 2 timmar. En ängel. Det verkade intressant, och det lät som om Gud skulle ha något med det att göra. Efter några dagar gjorde jag mig ett ärende till Kinga, och där stod hon, rådnande och med mjuka, stora och varma ögon. I januari 1978 så sammanvigdes vi av pastor Lennart Hedman i Pingstkyrkan här i Mullsjö. Jag fick min ängel och en trogen livskamrat. Det var bland annat Roland Utbult som sjöng En sång inom mig. Allt sedan min barndom har jag varit fascinerad över Bibelns innehåll och dess många djup. Speciellt har evangeliernas berättelse om Jesu liv samt den första församlingens sätt att hantera och förmedla sin tro, inte bara i ord utan också i handlingar, där Jesus blivit manifesterad och tydliggjord, fångat mitt intresse. Under en av mina vistelser i Tanzania fick jag uppleva en period, något av vad den första församlingen fick uppleva när det gäller kraftgärningar i Jesu namn och förvandlade människor. Det var med en speciell känsla under den perioden som jag stod vid fönstret på morgnarna och tittade ut mot vägen och fick se skaror av människor komma. De flesta gick till fots, några cyklade, några tog sig haltande fram med egentillverkade kryckor med mera. Alla hade det ett gemensamt mål, kyrkan. Och när klockan var ungefär 9 så öppnades kyrkdörrarna och kyrkan fylldes snart med människor som längtade efter att få uppleva ett gudsingripande i sina liv. Och ibland så höll samlingarna på långt framåt eftermiddagen. Och det var många som under den perioden gick hem och förvandlade människor. De hade fått uppleva kraften i Jesus namnet. Det hela började så plötsligt under en lektion på bibelskolan. Guds närvaro och kraft blir så märkbart påtaglig. Detta är något som är så svårt att förklara för den som inte kan eller vill förstå, eller som inte själv har upplevt det i sitt eget liv. Jag kan inte förklara det bättre än så här, men det här är min berättelse och jag hoppas att du kan ta in det som det. Nu var det ingen speciell person som stod i händelsernas centrum, utan det bara hände. Och flera i församlingen samt bibelskoleelever var engagerade att hjälpa människor i förbön och samtal. Det fanns inget manipulativt över det hela, utan allt kändes så äkta och som en naturlig följd av vår tro på Jesus. Ryktet spred sig snabbt vad som hände i kyrkan och folk kom från alla håll. Ett talande exempel hur ryktet gick var när min far, jag arbetade tillsammans med mina föräldrar på platsen då, såg en skara människor som stod på gårdsplanen tidigt i morgon och såg lite vilsna ut. Han gick ut och frågade vad som var deras ärende och om han kunde hjälpa dem med något. De berättade att de hade gått i flera timmar i mörkret för att komma och få träffa den nya läkaren som hade kommit. Och nu undrade de var han hade sin mottagning. Min far höll den på sträckbänken och sa, en ny läkare. Vet ni vad han heter? Ja, det var de inte riktigt säkra på, så min far undrade om han eventuellt kunde heta Jesus. Jo, men det stämde. Så hette han. Den här upplevelsen har följt mig som en inspiration, men också som en tung börda. Som en inspiration för att jag med egna ögon fick se att den kristna tron handlar inte bara om teorier och blåögda önskedrömmar, utan det är en verklighet. Även om vi kan eller inte vill förstå det, så förändrar inte vår uppfattning det verkliga och äkta. En tung börda, därför att min längtan har alls sedan dess varit att få se det hända även i vårt land. Att det får hända på ett sätt som upplevs naturligt, äkta och balanserat, utan stora och tvivelaktiga beteenden. Gud behöver aldrig någon hjälp på traven eller på något manipulativt sätt utföra sitt verk. Tyvärr är det många gånger lättare att fångas av plagiatet än det äkta. Det kan vara förvillande lika vid första anblicken. Vi går nu mot avslutningen av programmet och jag har försökt att lyfta fram tron och förtröstan på Gud som en möjlighet och en tillgång genom att berätta glimtar från mitt liv. Har jag aldrig kämpat med tvivel, kanske du undrar? Jo, många gånger. Och jag tror att den kampen får man kämpa med periodvis under hela sitt liv. Det är så mycket som spelar in. Ande, själ och kropp är så nära förbundna med varandra och det ena kan påverka det andra. Om det nu skulle finnas en skillnad mellan din tro och min, så är det kanske att jag bekänner Jesus vara Herre i mitt liv och jag tror att Gud har uppväckt honom från de döda och att han verkar också här idag. Även du kan få uppleva den relationen och den upplevelsen av Gud. För mig är livet Kristus, sa Paulus vid ett tillfälle. Det är också mitt vittnesbörd. Tack för att du har lyssnat. Nu får vi lyssna till Lars Berg. Herren välsigne dig.
Herren välsigne dig och bevare dig. Herren la sitt ansikt.
Ni har lyssnat till programmet Efter 8. Dagens gäst var Christer Berggren. Sändningen kom från Pingst, Mullsjö, Nyhem.